Vilken färg har Skåne poesi? När den befunger den kära Skåneby. Jo, se, den är ren och vid som en arlöf sockerbi. Och så vid som Eslöf salubri.
Välkomna till Kura Sjungning med oss i Skånska visor, Hasse och Agneta. Vi snackar om Skåne, allt från förr till nu.
Själva slätten är ju vid, och säg där nu titta dig. En liten, liten vid kanin.
Allt känns bra, så nu flyttar jag in. En helt ny lägenhet med kärleken min. Jag blommor, möbler och en massa porslin. Men så öppnas dörren och står där med bister min. Akta dig för svärmor, kan vara svår att förstå. Vill bara styra, man får gå där på tå. Stannar kvar. Disken ska skötas, tvätten lika små. Svärmor är alltid där mellan oss två. Inget kan få henne att ändra sig. Vad du än säger, så säger hon nej. Akta dig för svärmor, vad svår att förstå. Vill bara styra, man får gå där på tå. Akta dig för Sverige, och tror hon vet hur allt ska vara. Det är aldrig som du tänkte, men jag hoppas du stannar kvar.
Ni lyssnar till Kura Sjungning med Agneta och Kasse på Radio for You.
Ja, där hörde vi ju Akta dig för svärmor med Donnes. Och i dagens Kura Sjungning har vi tagit oss till Jack Schultz. Välkommen till vårt program.
Kura. Tack så hemskt mycket.
Vi är jätteglada att få lov att träffa dig så här i dessa novembermörka timmar. För du har ju så mycket om skräck att berätta.
Ja, precis. Jag håller ju mycket på med det, liksom att just liksom, hålla guidade turer och föreläsningar och sånt. Jag berättar och sånt. Så det är lite udda historia som jag kallar det. Det är sådär lite spöklikt och skrämmande och blodrypande och vedervärdigt.
Ja, du skrämmer kanske många.
Ja, jag har väl inte traumatiserat dem för livet ändå. Liksom, men lite rädigt ska det vara.
Ja, det är skönt. Men du, då måste jag fråga, har du någon sån här historia som du nu gärna skulle vilja förmedla här i radion till våra lyssnare?
Ja, alltså jag har ju en favorithistoria här från min hemstad Lund, där jag bor nu. Och det var det så kallade studentmordet 1829. Det är så att bakom Akademiska föreningen där Sankt Annegatan kommer ner till Karlins plats har ett litet korsvirkeshus med tegelfasader. Och ungefär 100 meter från det huset, morgonen den 8 september 1829 så hittade man liket av en ung man som då enligt pappren låg badande i en pöl av sitt eget blod utanför universitetsrektorns hus. Ja. Hela stan kom nerspringande för, liksom, för det första, vad var det som hade hänt och för andra, vem var den stackaren? Men man sa att för det första, kunde man inte identifiera, för han hade inga ytterkläder, så man hittade ingen plånbok eller något sånt att gå efter. Och egentligen inget ansikte. Man sa att han var så gruveligen sönderslagen att det var en enda gröt av kött och benflisor och avslagna tänder, och hans ögon hade poppat ur sina hålor och hans hjärna höll på att rinna ut i munnen och ner i rännstenen, så nu var han död. Men bäst som man stod där i det här eländet, vem är den stackars saten? Då hade man lite tur. Då kom en av Lunds unga söta flickor förbi. Av då okänd anledning kände hon igen likets kalsonger, vilket jag har en idé eller två om. Och då fick man veta att detta var den stackars studenten Anders Landén. Vem hade haft ihjäl honom? Ja, det var inte så svårt. Det var bokstavligt talat bara följa stänken och blod och hjärna längs med gatan då. Och då kom man till det där huset. Spåren ledde ända upp till en av dörrarna där inne, där Landéns gamle vän, en annan student som heter Jakob Blomdahl, höll till. Så man knackade på dörren, Blomdahl öppnade och så han såg ut. Håret stod spretat åt alla håll och kanter och ögonen var stora och stirrande och den vita skjortan alldeles nerstängt med blod. Så krävdes ju inte en Sherlock Holmes för att fundera ut det där. Man grep honom med detsamma och han erkände med detsamma. Landén hade kommit hem till honom på kvällen innan. De skulle ha en grabbafton där, spela lite kort, dricka lite pilsner och så. Det började ju bra. Och sen surnade stämningen. Kortspelet. Vem vann sista given? Alltså, vem var skyldig, vem vad nu? Så till slut så accelererade det här till ett praktfullt drängslagsmål där. Som fick till slut med att Blomdahl, han fick tag i en järnkäpp han hade där uppe av någon anledning. Och med en 20-30 slag så whack, slog han in skallen på sin gamle vän. Krossade hans huvud som ett ruttet äpple. Sen drog han av liket alla kläder för att göra honom så oigenkännlig som möjligt. Lastade sin döde vän över axlarna och asade iväg med honom så de orkade ner i gatan där då. Och då kan man tycka att ja, det var väl det. Alltså tragiskt, hemskt, patetiskt, men nu det här liksom uppklarat. Ja, nu fick man ett nytt problem. Både offer och brottsling var studenter. Och då kunde inte vilken domstol som helst ta hand om det här. Nej, nu skulle universitetets egen domstol ta reda på det här. Den så kallade jurisdiktionen. För på den tiden, universitetet hade egen domstol, eget fängelse, egna lagar, egen poliskår. Hela köret. Nu var det ju bara det att professorerna var ju lite grann sådär så att grabbar, detta är ändå 1829, jag är här för att forska och lära ut, inte för att döma folk för mord. Så de försökte mygla sig ur det, men det gick inte. Försökte de komma på något sätt, kan vi inte låta Blomdahl komma undan lite? För alla visste ju, han var inte riktigt rätt i huvudet. Flickvännen hade slagit upp bekantskapen ett halvår tidigare och då hade han liksom börjat bli det, ska vi säga, ja. Och så skrev man att han låg också precis på att återhämta sig från hjärnfeber. Trodde att det var meningit, alltså hjärnhinneinflammation. Så att, vad ska man säga, nu spelar han inte med en komplett kortlek längre. Så, hade inte alla hästarna i stallet. Fattade som pilsnott i en sexpack. Så. Eller som min kära finske kusin sa vid något tillfälle, alla trollen är inte i Mumindalen. Men hur gärna man ville komma undan det så gick det inte. Man blev tvungen att avkunna att Blomdahl skulle, som man sa, liv för liv giva. Och så blev det. Den 16 mars 1830 på universitetets order halshögsan på Lunds galgbacke med yxa. Tjock! Och blev den sista studenten som universitetet lät döma till döden och avrätta. Nu säger man att efter det här har han inte fått frid i graven. Det sägs att om man står vid det huset klockan 12 minuter över 1 på natten, det som lär vara tidpunkten för dådet, då kan man ibland få se honom. Då har man plötsligt springande steg ner i gatan. Och uppför gatan kommer en ung man klädd i gammeldags nerblodade kläder med ett förtvivlat ansikte och springande allt vad han har. Han springer gatan upp, svänger till höger och försvinner som en fin dimma in genom de låsta portarna in på kulturen. Det där lilla huset har fått lida för det där naturligtvis. För att ända sedan det här mordet kallas nu det här huset inget annat här i stan än Locus Peccatorum. Som naturligtvis är latin och betyder syndernas hus. Och på den tiden fortfarande bodde studenter där inne. Grabbstackan som hamnade högst upp under taknocken, han fick extra namnet Summus Peccator, den högste syndaren.
Om en människa hade en ko och en gris och fick känna doften ifrån de gröna ängarna, så skulle människorna bli bättre ända in i själ.
Du lyssnar på Kura skymning med Hasse och Agneta, Radio Free.
Sov nu gott, stjärnorna ser på, och samma måne lyser på oss två. Sömnen för dig bort igen, men du kan alltid ta dig hem. Sov så gott, stjärnorna ser på.
Sov nu gott, stjärnorna ser på. Var du än är så är du kvar hos mig ändå.
Dagar leker mest ta fatt, du är det goda i godnatt. Sov så gott, stjärnorna ser på. Sov nu gott, stjärnorna ser på. Det du önskar där i sömnen kan du få. Du kan slumra i ett slott byggt av drömmarna du fått. Sov så gott, stjärnorna ser på. Himla lite för, som du öppnade en välförseglad dörr. Hjärtat växer när jag ser att du i sömnen mot mig ler. Sov så gott, stjärnorna ser på. Sov nu gott, för stjärnorna kan se allt som redan hänt och allting som ska ske. I ett gränslöst vackert land, i vårt eget Samarkand, får vi somna hand i hand. Sov så gott, stjärnorna ser på. Sov så gott.
Radio for you med den rätta musikmixen.
Många går en gyllene väg i solsken. Andra gillar silverblänk i månsken. En del vill ut och gå när regnet faller bort, men alla vill ha någon hålla i hand. Somliga vill klättra ibland bergen. Några älskar så den blåa bergen. En del vill höra mest, en annan gillar kvist, men alla vill ha någon vän att hålla i hand. En fisk i sjön vill smyga, en fågel vill och kärlek leva. Vill du se var lycka är belägen, kan du följa med mig bortåt vägen. Du kan ej vilse gå, du hittar bättre då, om du har en liten vän att hålla i.
del vill ut och gå när regnet faller på. Men alla vill ha någon vän att hålla i hand. En fisk i sjön vill smyga, en fågel vill ju flyga, en Adam och en Eva vill på kärlek leva. Vill du se var lyckan är belägen, då kan du följa med mig bortåt vägen. Du kan ej vilse gå, du hittar bättre då, om du har en liten vän att hålla i hand. Du kan ej vilse gå, om du har en liten vän att hålla i hand.
Du lyssnar på Radio for You, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.
Kul att du lyssnar på vårt program Kura Skymning, och vi sitter här hos Jack Schultz och hör sådana skräckhistorier. Och nu funderar vi på det. I Malmö, har du någon historia
därifrån? Jo ja, för på Stortorget i Malmö så har du det klassiska Hotell Kramer. Och man brukar säga att den som egentligen är bakom det hotellet är den synnerligen driftiga affärskvinnan Anna Kramer, som lät uppföra hotellet på 1870-talet. Jo, okej, okay, jo, hon hade visst bistånd och sitt maskformiga bihang till make Fritz, men det är framförallt Anna som var den drivande bakom det hotellet. Och inte långt efter det att hotellet var klart så gick maken bort. Och Anna var en duglig kvinna som sagt, för nu var det ju hon som då blev ansvarig för hotellet. Samtidigt som hon satt i några företagsstyrelser och hade ett par välgörenhetsstiftelser och uppfostrade ensam sina 8 barn. Som samtidigt som var hotellchef. Hon bodde i sitt hotell också. Hade hörnvåningen högst upp, den hörnan där Hamngatan kommer upp på Stortorget där då. Men hon drev då det här hotellet fram till dess att hon avgick med pension och döden vid 80 års ålder någonting. Nu är det naturligtvis bara gott om folk jag har pratat med här som har sagt att till mig att du, hon har inte släppt hotellet.
Oj då.
Nej, tanten är kvar. Folk berättar historier att de har blivit uppringda med room service sent på natten. Då, så de laddar vagnen där då, tar personalhissen upp och bet som man kommer klingande i gången där då, så hör man fotsteg som kommer gående bakom en. Och när man då är även någon sen gäst eller någonting och så går man runt ett hörn och får en spegel eller ett fönster framför sig, och då ser man sig själv och vagnen, och bakom en kommer en sträng gammal dam i 1800-talskläder och klivande. Och när man då snurrar runt försvinner hon. En annan riktigt bra historia jag hörde, det var från en man som hade jobbat där någon gång på, måste ha varit 60-70-talet när han var student. Han sa att det var rätt bra att ta nattportierjobbet där, för att det hände inte så mycket, man kunde sitta och plugga, det var ett rätt lugnt jobb. Och han sa att precis när han började jobba där, då hade de precis bytt den gamla telefonväxeln. Men de hade sparat den gamla växeln som prydnad. För det var sådana hålbrädor man satt och flyttade pluppar i. Det var sådana snygga, som i polerad ek där med mässingsbeslag och sånt här. Det var en vacker pjäs de hade i hörnet där. Och han berättade om att han satt där någon kväll med någon dålig däckare eller vad det var då. Och han sa att, och helt plötsligt i ögonvrån så bang, ser hon den gamla växeln starta. Trots att den är urkopplad. Och han sa att det ringde från direktörslägenheten. Och jag sa bara, vad gjorde du? Vad skulle jag göra? Jag bara går bort och, hallå? Han sa, tack och lov var det ingen som svarade i andra änden, utan jag hörde bara hur någon andades i luren och sen la de på. Men den bästa historien jag har hört där, det är just hennes gamla lägenhet, för att, som jag hörde för några år sedan, var det konferenslokal. Och en pensionerad vaktis, han berättade för mig att han hade jobbat över en kväll, var på väg ut, och han sa, han precis nästan ner på gatan när chefen kom kutan och sa, oh du, innan du går. Ja. Vi hade ett gäng, de satt i konfan sent ikväll och de ska dit tidigt imorgon, städet hinner inte ta det. Kan inte du liksom bara knata upp och röja lite? Inga problem chefen, skulle bara gå hem då när jag. Så han sa, jag travade upp där då liksom och ställde upp fönstren ut mot Stortorget och öppnade dörren mot korridoren, skulle bli lite drag, och så gick jag runt och satte upp stolar och flaskor och plockade undan, och så hörde jag plötsligt bakom mig dörren går igen. Vad var det som inte ställde upp den ordentligt? Så jag tillbaka där, small upp dörren igen, fortsatte att städa, och så gick det bara någon minut så hörde man återigen som Han bara, men det var väl själve greve djävulen och hela hans klövfotade svaveldoftade på hornade småanhang. Så jag tillbaka där och small upp dörren och höll den med ena handen och sträckte efter en stol och hållade den med andra handen. När jag plötsligt hör hur det börjar rassla ut i korridoren. Ja, men vad är det nu? Så jag klickar på ljuset, sticker ut huvudet och tittar. Och ser hur alla dörrhandtagen i korridorerna på fjärde våningen rör sig upp och ner i takt där. Så det var som han sa till mig, det tog ungefär sådär 12 sekunder att rasa ner fyra våningar i foajén så att jag går hem nu. Och jag har hört en del så att de vet till och med när hon kommer att dyka upp. De säger att går du på nattpasset och du går förbi kontoret där Annas porträtt hänger. Om tavlan hänger i vinkel, då är tanten sned, bokstavligt talat. Då har hon retat sig på henne, då har man inte skött hennes hotell, då kommer hon att dyka upp.
Alltså vi kör Annas visa för det.
Det känns så, det känns så.
Du lyssnar på Radio for You
92,8.
redan sen resten i en svans. Det är vår i luften, det knoppas på våra trä, och bakom lådan där kör grannen, han ser nog säg. Jag går ut och andas vårens ljumma dräkt, ser påskliljor blomma som snön hållit i sitt grepp. Det känns inom mig när söderut jag far, när vi blir äldre leva här som mor och far. Ja, visst längtar man till Skåne, kilometer långa fält. Jag ser en dunge där jag som liten reste tätt. Ja, visst längtar man till Skåne, tar en tur till havet, ser vågor slå mot land. Många gånger har vi gått här, välkomnar våren hand i hand. Det biter i kinden, april har varit lång, men snart vi ligger här på strand. Ja, visst längtar man till Skåne, där solen lyser klar. Det är där jag vill leva på äldre dag. Ja, visst längtar man till Skåne, där solen lyser klar. Det är här jag vill leva som.
Du lyssnar på Kura Skjutning med Hasse och Agneta, Radio 4.